en vecka, närmare bestämt den 24 september, så kommer vi starta en ny serie som vi kallar för Uppkopplad. Andens liv i församlingen, 8 veckor i apostlagärningarna. Det blir kul! Då kommer vi köra gudstjänster här då, under 8 veckor på det här temat. Och vi kommer läsa apostlagärningarna tillsammans. En bok i Bibeln alltså, som kommer direkt efter evangelierna. Så hittar ni den. Apostlagärningarna, ett konstigt ord, men det betyder vad apostlarna gjorde egentligen. Och apostlarna, det var de som startade kyrkan efter att Jesus hade stigit tillbaka till himlen. Så det handlar egentligen om kyrkans födelse och framväxt. Och hur den helige ande är så verksam i det hela tiden. Så tillsammans så ska vi läsa den under 8 veckor, ett halvt kapitel om dagen. Och vi kommer också koppla upp oss på Instagram live varje morgon klockan 8. Och då kommer någon av oss läsa bibelordet och så ber man en kort bön tillsammans. Så kan man liksom dela den gemenskapen online. Man kan vara uppkopplad även på det sättet. Och har du inte Instagram men känner det här skulle jag ändå vilja vara med på, så kan du komma till mig så kan jag hjälpa dig att skapa ett Instagramkonto. Bara för det. Du behöver inte följa några andra eller titta på andra saker om du inte vill det. Men du kan vara med i det. Det hände en stor grej för mig apropå det igår. Jag startade mitt Snapchat-konto igen. Bara för att kunna kommunicera med de här konfirmanderna. Det är ju spännande. Så uppkopplad. Boka in det. Kom och var med. Kom och ta del av det. Och temat handlar ju om att koppla upp sig mot den helige ande. När man talar om uppkoppling idag så tänker vi ofta kanske på den här mobiluppkopplingen. Liksom, har jag bra nätverk här heller? Kommer jag åt nätverket? Och har vi bra nätverk så är vi trygga och det känns lugnt. Har vi inte det så kan vi bli stressade och känna att jag får inte tag på grejerna. Liksom. Jag kan inte se min mail, jag kan inte lyssna på musik, jag kan inte göra någonting. Men det finns en annan uppkoppling som är mycket, mycket viktigare. Och det är ju uppkopplingen till Gud. Genom den helige ande. Och när vi lär oss det mer och mer och växer i att liksom koppla upp oss och känna hur den stapeln så att säga ökar. Och det blir en starkare uppkoppling mot Gud. Ju mer kommer vi vara med om, ju mer kommer vi få se och ju mer kommer vår identitet att börja förvandlas. För det är faktiskt vad den helige ande gör med oss. Den förvandlar vårt allra innersta, hur vi ser på oss själva, hur vi ser på omvärlden och hur vi ser på Gud. Det förvandlas genom den helige ande. Och det ska jag predika om idag. Min predikan idag heter Inte längre rädslans slav. När jag var liten hade jag en favoritfilm. Den hette Annie. Är det någon som har sett Annie? Eller musikalen Annie? Det finns en ny version som kom för några år sedan. Den har jag inte sett den. Men den här har jag sett alldeles för många gånger. På ett gammalt VHS-band som man hade på den tiden. Jag spolar fram och tillbaka. Tills den blir mer och mer sliten. Jag tyckte den var jättebra. Hon var min hjälte och min idol, den här coola tjejen Annie, som verkligen hade skinn på näsan. Och det var en hoppfull berättelse, men också full av misär. Sen är det som det är med en musikal, mycket tillrättalagt och ni vet, det är tydliga liksom, vem som är ond och god och fram och tillbaka. Men det finns ändå något, den har någonting, den här filmen. Och den handlar ju då om en föräldralös flicka som heter Annie. Som växer upp på ett barnhem i New York, va? Eller? Ja. Och Miss Hannigan heter ju den här barnhemsföreståndarinnan. Och hon är ju hemsk. Hon super lite i skåpet så där och kommer in brusad och är bara elak mot barnen. Det är ingen människa att lita på. Liksom. Och det skapar ingen trygghet på det här stället. Så de här barnen har det ju fruktansvärt när de växer upp. Men de kämpar på ändå. De sjunger sina sånger och de städar och de fixar. De får jobba som slavar mer eller mindre i hennes. Liksom, så att hon ska kunna ta in alla pengar också som kommer från olika håll och sådär. Och barnen får inte så mycket av det där. Så det är en tuff tillvaro. Men sen till slut en dag så bestämmer sig Annie för att rymma. Och hon gör det. Hon kommer ut och det händer olika saker. Men sen slutar det med att hon får... det som händer är att det är en rik man som tar henne med till sitt hem. Och vill adoptera henne. Han heter Mr. Warbanks. Och där vänder någonting när hon får komma in och se en annan familj, ett annat sätt att leva. Liksom. Och någonting i hennes inre börjar förändras. Men vi kommer dit om en stund. Men jag ska bara läsa, eller vi ska börja med att läsa Johannes. Om ni har biblarna med kan ni slå upp Johannes evangelium kapitel 14. Det kommer komma här på väggen också, men det är bra att slå i sin bibel. Så ta fram din bibel, antingen om du har din telefon eller om du har en fysisk bibel med dig. Och så slår du upp Johannes evangelium kapitel 14 och vers 16-18 ska vi läsa. Då säger Jesus så här, det här är i slutet innan Jesus lämnar sina lärjungar och lämnar den här jorden. Han säger, jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han är hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er. Jesus själv talar till lärjungarna och genom dem till hela världen egentligen. För han säger att det jag säger till er, det ska ni berätta för alla. Att jag ska inte lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er. Och han talar om det här i ett sammanhang när han talar om hjälparen, den helige ande som ska komma. Så när den helige ande kommer så gör det någonting med oss. Det tar oss bort från föräldralösheten. Ja, men jag vill inte föräldralös, kanske du tänker. Jag har ju både en mamma och en pappa. Jag har det jättebra. Jag trivs hemma och det är inga problem. Absolut, så har jag växt upp också. Jag har aldrig upplevt mig föräldralös på det sättet. Men det här handlar om en andlig föräldralöshet. En föräldralös ande skulle man kunna säga. Utan Gud så är vår ande, vårt inre, vårt jag föräldralöst. När vi inte har lärt känna Gud så är det det. Men Gud, med Gud i våra liv så blir vår ande, vårt jag, adopterad in i en ny familj, in i Guds familj. Och vi får en ny identitet. Vi blir födda på nytt till och med. Så som Jesus förklarar det. Och vi blir Guds barn. Så ju mer vi förstår vilka vi är i Gud, desto mer förvandlas vi. Vår självbild, vår identitet, vår trygghet, allt sånt förändras när den helige ande börjar liksom måla bilden för oss och visa oss vad det är att inte vara föräldralös utan vara barn till Gud. Så här står det i Romarbrevet 8:14-16. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och döttrar kan vi lägga till. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och Abba syftar inte på en rockgrupp från 70-talet utan det syftar på ett hebreiskt ord, arameiskt ord som betyder pappa. Det som barnen säger till sina föräldrar. Liksom. Abba. Okej, vi har inte fått slaveriets ande utan vi har fått barnaskapets ande. Märker ni hur Paulus här sätter en skillnad mellan de två sätten att leva? Antingen med slaveriets ande eller med barnaskapets ande. Och det är en milsvid skillnad på hur våra liv formas utifrån vilken ande som leder oss. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Slaveriets ande eller barnaskapets ande. Att vara föräldralös, det är någon form av slaveri i det också. Om vi återgår till Annie som vi pratade om i början. Hon fick verkligen slava för sitt uppehälle. Hon fick jobba hårt och fick i princip aldrig uppleva någon kärlek från Miss Hannigan. Och i Bibeln så står det att var och en som syndar är slav under synden. Det finns ett slavok liksom. Men när Gud adopterar in oss i sin familj, ja, men då får vi ett barnaskapets ande istället som kan ropa Abba Fader. Gud blir vår pappa. Vi går härifrån slaveriet in i en helt ny värld. Därför Jesus säger att vi föds på nytt. Vi kommer in i en familj. Vi får del av hans blod. Jesu blod är det som räddar oss, säger vi. Vi sjunger sånger om Guds blod. Vi firar nattvard och dricker och säger det här är Kristi blod för dig utgjutet. Det blir som att vi får del. Det rinner ett annat blod i våra ådror efter det. Vi blir födda in i en ny familj. Där vi har barnaskapets ande. Som kan ropa pappa till Gud. Och som inte bara hukar sig i rädsla för att bli slagen. Gud blir vår pappa. Guds högsta längtan är inte att vi ska tro på honom. Hör ni det? Guds högsta längtan är inte att människor ska tro på honom i bemärkelsen jag tror att Gud finns. Det är väl jättebra om vi tror det. Det tror demonerna också, står det i Bibeln. Det är liksom inte det, är inte det viktigaste. Eller så, det är inte det slutmålet på något sätt. Utan Gud, så som Jesus beskriver Gud, då är han som en pappa. Som står och bara spanar ut efter sina förlorade söner och döttrar. Och när han ser dem, då springer han till dem med öppna armar för att omfamna dem. Det delar Magnus med oss senast vi hade församlingsrådsmöte. Den bilden av fadern med öppna armar. Sån är Gud. Jag säger det igen, Guds högsta längtan är inte att vi ska tro på honom. Utan Gud längtar efter att vi ska älska honom och lita på honom som ett barn älskar och litar på sin far. Gud letar inte efter effektiva slavar. Han spanar efter sina förlorade barn. Och det är en ganska stor skillnad på om vi har förstått det här eller inte. Även sen vi har blivit kristna, även sen vi har sagt ja, jag tror på Jesus, han är min herre och frälsare liksom. Då blir vi frälsta, vi blir räddade, vi kommer in. Men sen vill Gud fortsätta jobba, helig ande vill fortsätta förändra vårt inre, vår karaktär och vårt barnaskap. För ju mer uppkopplade vi är, desto mer kommer vår relation till Gud att förvandlas från en liksom tjänare-herre-relation bara till en liksom far och dotter eller far och son-relation. Det är en vandring vi har att göra tillsammans med Gud. Och jag kan ta ett exempel till från vår kära Annie. När hon har kommit första gången till det här stora huset. Han är ju rik den här mannen också. Hon kommer in och det finns hur många våningar som helst. Hur många rum som helst. Det är massa tjänare som jobbar där liksom och hjälper till. Och de liksom, det är liksom överdådigt. Och hon kliver in och blir helt bländad liksom av allt det här. Hon sjunger säkert någon checksång också av hur fantastiskt det är. Men sen när det där har lugnat sig så står hon där framför Mr. Warbanks och hon bara säger det här är ju helt fantastiskt. Vilket stort hus, vilka roliga saker. Och då säger han till henne, ja. Vad vill du göra först, säger han. Så tittar hon sig runt lite så säger hon. Jag kan börja med golven. Hon är fortfarande kvar i den mentaliteten som hon fick med sig från barnhemmet. När hon hör frågan, vad vill du börja göra? Så tänker hon, vad är det jag ska jobba med nu? Ja, jag kan ju börja med golven liksom, och börja kalkulera där hur lång tid det här ska ta liksom, i det här enorma huset. För hon är kvar i slaveriets ande. Fast hon är där, fast hon har sett hans godhet, fast han har visat henne allt och sagt du är välkommen här, du får bo här. Så har hon kvar slaveriets mentalitet här inne. Hon hade kvar sitt gamla sätt att tänka. Ja, men är det fel att tjäna? Är det fel att hon tänker så att hon ska hjälpa till? Det är väl jättefint att hon vill hjälpa till kan vi ju tänka. Och självklart är det så. Bibeln är full av uppmaningar. Att vi ska betjäna varandra. Vi ska betjäna Gud. Det är inte fel. Förstå mig rätt här. Men frågan är ur vilken ande kommer vårt tjänarskap? Där är det en jätteskillnad. Vill vi tjäna Gud utifrån slaveriets ande? Eller vill vi tjäna Gud utifrån barnaskapets ande? Gör vi det för att han är vår pappa som vi älskar och som vi vill hjälpa till och göra fint hemma liksom, för att det vill man ju. Eller gör vi det för att vi är rädda för att han ska straffa oss liksom. Annie var driven av rädsla. Miss Hannigans röst ekade fortfarande i hennes huvud. Inte kunde väl denne man vara annorlunda. Visst, han har ett finare hus. Men han blir nog arg och slår mig om inte jag tjänar honom. Vilken mentalitet har du? Vilken ande är det som driver dig och mig? Det här kan variera i olika tillfällen, olika delar av livet, olika dagar kanske. Men Jag tror att vi behöver göra oss medvetna om detta, för det pågår ett krig. Och där Gud mer och mer vill forma barnaskapets ande i oss. Jag vill självklart att mina barn hjälper till hemma. Men jag vill ju inte att de gör det för att de är rädda för mig, eller hur? Utan för att de älskar mig och vill vara en del av familjen liksom. Vi tar ett annat exempel. Exodus-storyn, uttåget ur Egypten. En gammal bild jag hade långt tillbaka i fotorullen. Det är Mose och havet som delar sig. Ni har hört berättelsen. Hur Israels folk har varit slavar i Egypten i många hundra år. Och så kommer Gud och säger, jag ska rädda, jag ska befria er. Och han väljer ut Mose som den som ska leda folket. Och det finns jättemycket att säga om det, jag ska inte predika om den historien nu. Men det slutar med, eller det som händer till slut är att de står framme vid Röda havet, eller Sävhavet. Mose sätter ner sin stav liksom, i Guds kraft. Det är en helt absurd grej. Vad ska hända liksom? De har fiender bakom sig och ett hav framför sig. Men han sätter ner sin stav och bara litar på Gud. Och bara, bam! Och då delar sig havet och de kan gå igenom. En bild på Guds befrielse, Guds frälsning, Guds räddningsplan. Och så räddar han folket från slaveri ut i frihet. Och de kommer ut och de tillber Gud i öknen och de reser upp ett altare och de är jätteglada. Och sen börjar de vandra för att komma till det land som Gud har lovat dem. Liksom. Men där händer någonting. Efter ett tag, efter några dagar, ganska snart, så börjar man märka att Gud har räddat dem fysiskt ut ur Egypten och på väg mot det förlovade landet. Men mentalt, andligt, så är de kvar i slaveriets mentalitet. Och de börjar längta tillbaka. Ja, men vi hade ju i alla fall mat där. Och vi hade ju i alla fall det här och det här. Och hur ska det här bli? Och de börjar bli osäkra, oroliga och rädda. Och så tar det väldigt, väldigt mycket längre tid att gå den där ganska korta biten som de skulle gå. För att det tar en hel generation att gå från slaveriets ande till barnaskapets ande. Att komma in i vad Gud faktiskt har räddat dem till. Gud vill sätta dig fri från slaveriets sätt att tänka. En föräldralös ande, slaveriets ande, tänker rädsla i begrepp av egoism och liksom att förtjäna eller straffas. Det är ständigt rädsla som driver. Och det var precis det vi läste i Romarbrevet där i början, eller hur? Fadern ska sända en annan hjälpare. Nej, förlåt. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. I rädsla. Det mesta av slaveri, andens sätt att leva och tänka, är drivet av fruktan, av rädsla. Och ytterst sett kanske en rädsla för att vi ska bli straffade på något sätt. Men rädslan är inte enligt Bibeln en bra drivkraft, rätt drivkraft. Det kommer inte leda dig rätt. Och det är också ofta drivet av egoism. Om vi tar Annie igen, liksom, det blir så. På en sån plats där man är utsatt för allt det, så blir det var och en för sig själv. Liksom. Man kämpar för sin egen överlevnad. Och kan vara beredd att gå över andra människor liksom, för att klara det. Och man tänker ständigt i begrepp av att förtjäna eller bestraffas. Jag får det här antingen för att jag förtjänar det, eller så får jag det här straffet för att jag förtjänar det, så att säga. Och man har svårt att se att det finns nåd, att det finns godhet, att det finns någon som kan göra något för en, fast man inte förtjänar det. Och hela den kristna tron sammanfattas i det här. Ett kors som är den yttersta symbolen på att vi får det vi inte förtjänar. Vi får nåd istället för straff. Vi får kärlek och godhet istället för fördömelse. Inte för att vi har förtjänat det, utan för att Gud är god. Och för att Jesus har tagit det straffet i vårt ställe. En barnaskapets ande leds av det vi kan läsa om i Galaterbrevet 5:22. Den drivs av kärlek. Den drivs av glädje, den drivs av frid, av tålamod, av vänlighet, av godhet. En helt annan typ av drivkraft. Så när vi tjänar Gud, när vi tjänar varandra, så ska vi göra det utifrån kärlek, utifrån glädje, utifrån frid. Inte utifrån rädsla. För ungefär 1,5 år sedan tror jag det var Paul, så började vi spåna om att översätta en sång. Är det 2 år sedan? Nej. 2 år sedan kanske till och med. En sång som på engelska heter No Longer Slaves. Som jag hade lyssnat jättemycket på då. Den betydde väldigt mycket för mig. Hela den sången handlar om det jag har predikat om nu. Och så sa jag till, vi satt någon gång och jag sa till Paul, skulle vi inte översätta den här låten till svenska? Och så lyssnade du på den och du bara, ah, det ska vi göra. Och så satt vi någon eftermiddag först, du och jag, Åsa och Linda. Och det var lite barn som sprang omkring och det var liksom som det är, mitt i livet. Men vi sökte Gud och vi sökte liksom, hur kan vi översätta den här? Och vi började spåna och vi spelade och vi sjöng och vi knåpade ihop en översättning. Och sen jobbade vi vidare med den och så skickade vi in den för att liksom få godkänd och översatt och sådär. Och Paul började med ett arrangemang kring den och började spela in och sådär. Sen hörde vi inget på jättelänge och jag hade nästan glömt bort att vi hade gjort en översättning. Sen en dag så ringde Paul och bara, ah, nu har de hört av sig här från David Media och de vill ge ut den här låten liksom, så vi kan gå vidare. Och så fick vi liksom slipa vidare på översättningen och sådär. Och i fredags så släpptes den här låten, Inte längre rädslans slav, på svenska. Och det är Paul som spelar och det är andra härifrån. Emil är med och spelar, Daniel är med och spelar. Vi har massa folk som är med och sjunger. Jag kommer inte på alla nu. Härifrån. Ska vi säga alla? Det var Veronica är med, Linda är med, Paul, Åsa, Lovisa, Steven, Katrin, var Johan med? Nej. Anton var med. Daniel är med. Och Jakob är med. Sa jag alla nu? Jättemycket folk som är med och körar. Det är Henrik Theodorsson som har gjort omslaget. Och jag tycker det är så roligt att den blev av, att den kom ut. Och att vi tillsammans som församling och som församling i Sverige kommer kunna sjunga den här sången. För den här, det jag har predikat idag, jag tror det är super, super viktigt att landa i det och lära oss att växa i det. Bort från slaveriets ande, in i barnaskapets ande. Det är något vi varje dag behöver säga till oss själva och till Gud. Gud, idag ber jag, kom med din heliga ande och ge mig barnaskapets ande. Så jag kan lita på att du är min far, en kärleksfull far som älskar mig och som bär mig. Och den sången börjar så här. Gud, du gör mig fri med en melodi. Du omsluter mig med en sång av befrielse från min fiende tills rädslorna får gå. En bekännelse, ett utrop till Gud, en bara proklamation av det som redan är sant. Att Gud håller på att befria mig från rädsla. Han håller på att befria mig från fiendens röst som drar mig ner hela tiden. Det står i Saltaren 32:7. Du är min tillflykt, du bevarar mig för nöden, du omger mig med befrielsens sånger. Så Herren omsluter oss, han sjunger runt oss sånger om befrielse som gör någonting med oss. Och så kommer refrängen, inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. Inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. När du sjunger ut de orden så säger du någonting till din egen ande och du säger någonting till andevärlden av vem som är, vem Gud är och vem du är i Gud. Jag är inte längre rädslans slav, jag är Guds barn. Sen kommer nästa vers där man sjunger, i min moders liv valde du ut mig, din kärlek sa mitt namn. Det kan vi läsa i flera ställen i Bibeln, hur Gud innan vi ens har fötts så har han skapat oss och format oss i moderlivet och utvalt oss. Han har älskat dig från första stund innan du ens var till. Liksom. Och sen sjunger man, jag är född på nytt in i en familj. Från Johannes, där Jesus pratar med Nikodemus, han säger, du måste födas på nytt genom den helige ande. Då kommer vi in i en ny familj. Mitt blod är blod av dig. Alltså vi har del av Kristi blod. Och det gör att vi blir en nyskapelse. Och så igen. Inte längre rädslans slav. För jag är Guds barn. Inte längre rädslans slav. För jag är Guds barn. Och sen sjunger man. Jag är omsluten av min faders armar. Ni minns pappan som står och spanar efter sina förlorade barn. När de kommer hem så kramar han sin son. Han lägger armarna om. Det är en bild av hur Gud vill vara för dig. Du är omsluten av din faders armar. Jag är omsluten med de här sångerna om befrielse. Vi är nu fria från vår bundenhet. Vi är söner och döttrar. Låt oss sjunga vår frihet. När vi vet att det här är sant, låt oss då sjunga ut det tillsammans. Du delar havet och jag kan gå rakt igenom. Ni minns Mose och folket. Min rädsla drunknar i din nåd. Så om vi var slavar under rädslan, när vi går igenom havet, ni minns vad som hände när folket hade gått igenom havet, då föll det ner och fienden drunknade. När vi går igenom havet, då drunknar rädslan i Guds nåd. Du räddar mig och jag vill sjunga ut att jag är Guds barn. Inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. Ska ni komma upp, lovsångsteamet? Vi ska sjunga den här sången tillsammans nu. Jag vill bara än en gång läsa Romarbrevet 8. Och påminna er om vad det är som händer när vi lever uppkopplat, när vi söker Guds ande för varje dag, när vi ber kom helige ande och fyll mig. Det som händer är detta, att alla som drivs av Guds ande är Guds söner och döttrar. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Ska vi stå upp tillsammans?
Gud, du gör mig fri med en melodi. Du omsluter mig med en sång av befrielse från min fiende, tills rädslorna får gå. Inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. Nej, inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. I min moders liv valde du ut mig, din kärlek sa mitt namn. Jag är född på nytt in i en familj, mitt blod är blod av dig.
Inte längre
rädslans slav, för jag är Guds barn. Är inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn.
Inte längre
rädslans slav, för jag är Guds barn.
Min faders armar, jag är omsluten av sånger,
en stund till i tillbedjan och lovsång. Och vi har förebedjare som har bett inför den här gudstjänsten och förberett sig, som gärna ber tillsammans med dig. Och jag tänker, det här är ett tillfälle nu, bara komma fram hit om man känner, jag vill ha mer av barnaskapets ande i mitt liv. Jag kämpar fortfarande med rädslans ande på så många ställen, fruktans ande, slaveriets ande, men jag vill ha barnaskapets ande. Så kan någon annan få lägga handen på dig, bara be, kom helige ande. Kom och ryck bort det gamla och fyll på med det nya. Kom med barnaskapets ande, en ny mentalitet, ett nytt sätt att leva. Så oavsett om du vill bli kristen idag, om det här är din första dag när du vill bekänna Gud för första gången, eller om du varit kristen i 50 år, det spelar ingen roll. Kom fram så lägger vi händerna på dig och ber och bara välsignar och säger kom helige ande. Finns det något annat du vill ha förbön för, så är du också jättevälkommen såklart. Det finns även möjlighet att tända ljus här framme, eller man kan böja knä här framme vid steget här liksom. Men vi tar en stund till bara inför Gud och säger kom helige ande.